Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av De två nakna kulorna.
Självklart är vi inte nakna, men vi poddar om livet på ett naket sätt. Livet, detta märkliga fenomen som drabbar oss alla, men som många missar i jakten på lycka.
Och nu är vi ju nakna.
Men latino.
Ja.
Äntligen! Äntligen! Som jag har längtat och som vi har längtat. Ja. Och vi är glada av att ha den stora äran att ha Daniel Mendoza.
Daniel Mendoza.
Typ så, ish.
Alltså saken är den att jag, två nakna.
Då var det där du
jag tacka. Ja, jag bara latinomannen i mig. Jag sa till min hustru, min kära, här vid slutet för vår relation, men vad fan, två kvinnor som är nakna i intervjuar med, det måste jag vara med på.
Ja, för du svarar snabbt.
Jag läste bara nakna, ingenting annat.
Men det är så här med mig i alla fall då. Jag har ju följt dig under många år, under den tiden när du hade Good News Magazine i Västerås.
Ja.
Och jag tyckte det var, redan där ville jag träffa dig, men vi fick liksom aldrig till det riktigt.
Sen det var ingen nakenhet.
Nej, jag vet inte om du kanske inte minns mig, men jag minns dig. Och jag tyckte att det var intressant redan då. Det är så häftigt med en man som startar ett magasin med bara bra nyheter. Positiva, liksom roliga nyheter. Ja, det måste ju många
vara. Men roliga var de inte.
Nej, roliga kanske de inte var. Men,
bra nyheter.
Ja, precis. För det händer ju ändå jättemycket gott i världen. Ja, men det är inte det som ger klick.
Nope.
Nej. Och sen har jag beställt böcker av dig. Jag vet att du har föreläst. Jag har följt dig på Facebook. Jag tycker att du har otroligt mycket klokt att säga.
Och jag har ju precis upptäckt dig. Ja. Och har nog fått ut mest av det här mötet.
Ja, nu har vi ju suttit här en timme och Susse har gråtit och sådär. För han gör så med kvinnor.
Nej!
Jag klädde på mig det.
Nej, men jag kan inte du bara säga... Alltså, och jag har förstått också... Jag har ju känt så här när jag liksom har följt det så här. Alltså det här är ju Mr. Love. Alltså kärleken himself. Och du bara, nej, det är jag inte. Och sen nu har jag förstått att jag har en jävla sjuk humor. Mitt i allt det som jag tycker är så jävla gott.
Ja, men jag...
Med dig. Och du är
men
så...
jag har inte alls sjuk humor. Jag har ganska frisk humor. Men det är klart. Visst.
Och du har... du coachar ju människor också. Och du har ett... Det jag tycker om med dig...
Frågan är vad jag ska betala idag då, när du har gått hem.
Nej, det tar vi efteråt.
Det blir dyrt.
Vi är själva.
Ja, precis. Nej, men vet du vad jag tycker om med dig?
Yes. Eller nej,
du du smeker inte med hårs för att du ska.
Nej.
Utan du är snäll på riktigt.
Det finns inte att smeka med hårs.
Och med snäll på riktigt så tänker jag, kan inte du bara... Ge ett exempel, eller?
Nej, men jag kan ge ett exempel från... Jag vet hur... vad hon menar är att en person satte sig bredvid mig och så sa hon att... Daniel, jag funderar på att ta mitt liv. Jag skulle precis ta en tugga på en smörgås. Så jag vänder mig mot henne och så säger jag, vad är det som hindrar dig? Och hon svarar mig, men jag har ju barnen. Och jag svarar henne, men de är ju vuxna. Fan, var lite egoistisk. Och då ska jag säga nu till den som lyssnar som tycker att hur kan man säga till någon som bla bla. Och skälet att jag kan säga så är för att jag och där och inte du.
Mm. Jag är lite intresserad av hur du har blivit så.
Mycket stryk som barn.
Ja.
Nej, men det finns ett annat exempel som också är intressant som jag vill ta upp. Och det är min yngsta son, han spelar fotboll. Fram till några månader sedan så har jag under alla år varit med på alla träningar, alla matcher. Jag var liksom hans största fan. Och det var för några år sedan han sätter sig i bilen efter en match och han gör det klassiska. Pappa, kan du sätta betyg 1-10? Hur tycker du att jag var? Och då sa jag till honom att känn på din tröja, fotbollströja. Är den svettig? Han bara, vet du, säger jag till honom, rak och ärlig. Om jag vore din lagledare, då hade jag bett att ta av dig tröjan och gå hem under matchen. Och så sa det, vad tycker du själv om din prestation? Och då svarade han, jag borde inte ha spelat idag. Jag berättade för en bekant till mig som är psykolog och hon sa till mig, jag fattar inte hur du kan vara så rak och ärlig. Och då svarade han, jo, helgen efter, samma sak, match igen. Min son sätter sig i bilen efteråt. Pappa, vad tyckte du? Och då sa jag att jag har inte höga betyg nog för att ge dig. För du var helt makalös. Och du gjorde inga mål. Det, men du gav hjärnet in på plan och hjälpte dina medspelare. Och då säger min son till mig så här. Vet du pappa, vad jag älskar så mycket med dig. Det är att du aldrig någonsin ljuger för mig.
Mm.
Jag vet att du alltid, när jag frågar dig, alltid kommer vara sann mot mig.
Ja, det är fint. Mm.
Det är så vi är. Och, ja. Men många säger, ja, men jag kan inte vara ärlig. För jag kan inte vara sann det för att då blir jag ledsen. Bla, 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 bla. Och jag, för mig är det att förminska en människas storhet. Jag förminskar inte människor. Och jag tycker att det liksom, sen är det klart att man kan välja orden med omsorg. Men om jag säger till någon, jag tycker att du är dum. Eller säg att någon säger det till mig. Kommer till mig och säger, Daniel, jag tycker att du är dum i huvudet. Mm, det är ganska många män där ute som tycker det. Har jag fått höra. Och det är fine. Om personen säger till mig, sätt dig ner så ska jag förklara varför jag tycker att du är dum i huvudet. Det respekterar jag. För det kan få mig att växa. Eller åtminstone förstå. Men om någon kommer och säger till mig, jag tycker att du är dum i huvudet. Varför tycker du? Jag bara tycker det. Varför tycker du? Ja, men jag bara tycker det. Den personen står framför fel människor. Ja.
Ja, men varför tror du att det är så många som är så?
Jag tror vi var inne lite grann om att vi vill tillhöra en flock. Eller vi vill flock, inte vara utanför.
Jag tror det är för att vi använder munnen oftare än hjärnan.
Att de inte är sammankopplade med
de är inte,
nej, det går för fort.
Nej, liksom. Nej, men jag tror att jag ger ett annat exempel med en kvinna jag coachar. Vi var ute och gick. Det här var en kvinna som vd för ett bolag och van med snabba beslut. Mest män i hennes styrelse. Ut och går. Och jag märker på henne hur hon är stressad. Hur hon svarar på frågor. Så jag, i mitt huvud, liksom grusgången vi går, så drar jag upp ett litet streck på ett ställe. Och precis som vi kommer fram till det strecket, bara i mitt huvud, så ställer jag en fråga till henne. Så fort jag ställt klart frågan så börjar jag räkna. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Och där stoppar jag henne. Och så säger jag, stå stilla. Och så vänder du om. Så backar jag 5 steg. De här är 1001. Och så säger jag till henne, på de här 5 sekunderna har du gett mig 3 svar på frågan. Först gav du mig det spontana. Sen tänkte du efter, nej fan, så menar jag inte riktigt. Så kom nästa. Och sen kom det tredje som är ditt riktiga svar. Om du bara hade sagt till mig, intressant fråga Daniel. Låt mig fundera. Och så hade du tagit dig 3, 4, 5 sekunder. Det är ingenting i ditt liv. Till att fundera på min fråga. Till att fundera på ett svar. Men du så vana att jag måste leverera. Att jag måste svara. Så du slänger ur det första. Och det är munnen. Mm. Sen börjar hjärnan säga, nej men vänta nu, det där är inte vad jag ville säga. Så kommer nästa. Mm. Och sen kommer tredje och kanske fjärde och femte. Och sen kanske kommer ett missförstånd. Det här är vad vi människor gör, vi bränner ut oss. Istället för bara säga, bra fråga, låt mig fundera.
Så att det kommer något vettigt.
Ja, men jag förstår ni, tystnad.
Jag vill få en liten
tystnad.
Ja,
och den tystnaden kan till och med stressa. Om vi är tysta i 3-4 sekunder till och med här, så skulle ni skulle bli stressade, måste säga någonting om det. Men om vi lärde oss i samhället att tänk till innan du vill säga någonting. Tänk till om någon attackerar dig med ord och någon attackerar dig med sin åsikt. Ge dig 3-4 andetag innan du konfronterar. För kanske kommer du fram under de andetagen att det bästa för dig är att inte säga någonting överhuvudtaget, bara låta det vara.
Men vad är det som gör att man svarar det första svaret?
Jag tror att det beror mycket på individ. Mm. Alltså individ till individ. Mm. Är det ett barn? Är det på jobbet? Mm. Är det ute på krogen när man raggar med någon?
Men jag tänker liksom det första som kanske inte är så genomtänkt och som kommer liksom...
Reptilhjärnan tänker du kanske?
Ja, men det, någonstans måste det ändå finnas en tanke bakom. Även fast det går extremt fort, det som kommer ut ur munnen. Är det då kopplat till det här bakomliggande... Förstår du vad jag menar?
Jag förstår frågan, jag har bara svårt att hitta svaret.
Mm.
Men frågan förstår jag. Men svaret...
För jag kan ju känna igen mig i det du säger. Mm. Absolut.
Ja, det var så kommer till mig nu. Mm. Det är det här lite att det är många som är väldigt lättkränkta. Så när man hör att någon säger någonting så går det igång direkt att ska du säga? Mm. Eller din idiot. Mm. Eller vad menar du med det?
Man går upp i försvar.
Ja, att vi innan vi hinner tänka vad var det du sa egentligen? Mm.
Men jag tror att alltså, det kan vara så många olika tillfällen. Ja. Vi kan istället, vi vänder på den frågan. Mm. Vad är det som gör att en människa tar sig tid att tänka efter innan den svarar? För det är lättare. Mm. Och jag tror att det har att göra med trygghet. Och som vi pratar om energi. Att en person som är duktig på att hushålla med sin energi. Så om du ställer en fråga till mig. Mm. Vad tycker du Daniel? Då betyder det för mig att du vill veta vad jag tycker. Mm. Du är genuint intresserad av vad jag tycker. Det mest respektfulla jag kan göra för dig är att ta mig tid. Att ge ett svar som verkligen jag kan stå för. Även om det svaret kanske blir, jag vet inte riktigt. Mm. Men att vara sann och ärlig och framförallt att visa dig uppskattning för att du undrar vad jag tycker. Mm. Så det är mer intressant att vi tar den som tar sig tid. Vad gör att den tar sig tid? Respekt, uppskattning, visdom också. Att den kanske vill även ge, därför att den kan även ge den andra personen tid att vänta nu, låt mig få, jag har själv funderat på frågan. Låt mig få omformulera mig. Den frågan är det. Och den biten är för mig mer intressant. Hur långt har den personen kommit som säger jättebra fråga, låt mig fundera vad jag tycker i ämnet. Men vi tittar på tv till exempel, eller så här program där man sitter, jag har ju suttit med i morgonsoffan, där är ju folk, de svarar så här. Problemet är att i och med att jag själv har varit med så vet jag att om jag vill så får jag frågorna i förväg. Mm. Så majoriteten som sitter, framförallt politiker och andra med hög, de kan frågorna i förväg. Så svaren kommer så här, pang, 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 pang. Vi människor som sitter framför våra tv och tittar på det, ja, vad den kan, men nej, den har fått frågorna dagen innan, en vecka innan, vi är pressekreterare. Det är det som är kutym att göra. För mig är ju det att när någon frågar mig, är att ge det 2 sekunder, 3 sekunder.
Men du är ju också bra på att vara i nuet.
Jag tänkte också satt också funderat. Liksom att det känns som att det är det som är närvaron som är...
Hemligheten till välmående.
Du tog det exempel med den där kvinnan som var lite stressad och så här. Ja, men någon får en fråga, då är hon kanske lite spretig i sin hjärna och totalt inte närvarande heller.
I hennes fall, utifrån hennes position i det hon jobbar med, så är hon van att leverera. Mm. Så hon har det kravet på sig själv att leverera. Och det är klart att beroende på vem som ställer frågan. Mm. Nu ställer jag henne frågan. Och då kan det vara så, vill hon leva upp till någonting? Ja, det var därför hon kom tredje svaret. Mm. För att hon någonstans tänkte att Daniel kommer, vi går in i tredje timmen tillsammans. Och Daniel kommer inte köpa riktigt. Mm. Och han kommer analysera det här. Men i vanliga fall kanske hon är van att ge ett svar till någon under sig. Och personen köper det. Mm. That's it. Mm. Kör på det. Det är så beroende på var man befinner sig någonstans. Men jag tycker däremot för ens mentala hälsa. Och även för människor den umgås med. Att ta sig 3 sekunder. Jag kan göra på sociala medier. När jag blivit attackerad. Så har jag ibland skrivit till folk att. Intressant hur du skriver. Jag ska ta mig tid. Innan jag ger ett svar. Mm. Ibland har jag bokstavligen har jag låtit det gå 6 månader. Innan jag svarar personen. Och några gånger när jag har tagit mig tid. 6 månader eller liksom månad i alla fall. Det, så är personen inte kvar ens i det. För den har skrivit i affekt.
Mm. Och det är väl så vi ofta gör.
Mm. Ja, självklart.
Ja, för vi är ju människor som har känslor. Du säger något, det ger mig en känsla. Reptilhjärnan vaknar.
Nej, jag tänkte inte säga emot det. Men jag
det får du göra.
Nej, jag ser det så här. Vi är människor som inte har kontroll på våra känslor.
Men är det bra att ha kontroll på känslorna?
Absolut.
Mm-hmm. Så att vi inte har ihjäl någon bara för att vi tycker att
de är dumma. Nej, men vänta, får jag fråga varför? När du frågar så här, är det bra att ha kontroll på sina känslor, så tror jag att det är väldigt många som tänker, ja, men när lever en sån människa? Oh, hur kan den njuta? Liksom, är den stängd? Liksom att, ska man inte få gråta? Ska man inte få vara ledsen? Ska man inte få superlycklig? Det? Kontroll på sina känslor är inte avsaknad av känslor, inte avsaknad av livet. Det är på något sätt att bara att kunna känna sig själv så bra. Och vi pratar om tusendels sekund. Ja, liksom någonting kommer upp. Till exempel när någon skriver, jävla Daniel, du är dum i huvudet. Att det är det första jag läser. Och inte att han skriver efteråt, men fan vad jag älskar dig. Mm. Liksom på något sätt. Det. Så att det är det här första pang.
Mm.
Det är det som är liksom, det är som en slags filter för vad jag kommer göra utifrån det första reptilhjärnan som säger, jag gör det här ljudet till åhörarna.
Ja, precis, man vaknar till.
Ja, och jag tror att det handlar om självkännedom. Sen kan vi kalla det för kontroll.
Mm.
Men självkännedom och trygghet i den jag är och vill vara, i mina värderingar, min styrka som människa, fysiskt och mentalt. När jag har den självkännedomen, då har jag ett filter också för hur jag kan agera, reagera. Och det är jag tycker att människor som har... jag såg en boxningsmatch, eller boxningsklipp ska jag säga, på några sekunder. Två boxare, de är mitt uppe i en fight med domare och allt och det. Och det går undan. Den ena halkar och är på väg ner, samtidigt som den andra är på väg med en uppercut. I en boxningsmatch. Han som är på väg upp med krok uppåt då, han stoppar sin hand och drar tillbaka armen. Bara för att den här killen halkar och han vill inte träffa någon som halkar. Ja,
precis.
Det är en magisk kontroll av sig själv. Som jag berörs av. Sen älskar jag människor som säger, jag ska släppa all kontroll. Men det finns ingen jäkel som släpper all kontroll. Därför att då skulle de kissa på sig eller annat. Liksom.
Jag tänker någonstans att det kommer upp i mitt huvud nu. Ansvar. Man tar ansvar för vad man säger. Man tar ansvar för hur man agerar. Man tar ansvar för... jag kan inte ansvara för hur du kommer ta emot mitt meddelande. Eller det jag säger. Men att man ändå... tänker till innan man säger det. Istället för att bara göra det som sagt. Fan, han verkar ju dum i huvudet. Ja, men vänta nu, varför känner jag så? Eller varför tänker jag så? Eller vad menar han egentligen? Undrar om jag missförstår honom där.
Mm.
Det tycker jag att ta ansvar.
När det kan skada någon. Jag kan, men om jag däremot kan säga. Jag hade en kvinna som kom fram till mig i ett möte. Och så sätter hon sig framför mig. Så säger så här. Fan, du lyser. Du är så jävla vacker, säger jag till henne. Och hon svarar mig, nej men gud Daniel, nej gud, jag är inte, alltså, mitt hår, kolla hur det ser ut och bla bla. Och så säger jag till henne, stoppa dig själv, säger jag. Jag sa inte att du är vackrare än kvinnan som sitter där borta. Jag sa inte att du är mer attraktiv än hon på andra sidan där borta. Jag sa, vad vacker du är. Jag jämförde inte dig med någon. Och hon bara, där kan jag tycka just när det kommer till att ge en komplimang och ge beröm och liksom kärleksfulla ord. Där går liksom öppna alla dina kanaler.
Då har jag en mamma som har lärt mig att när du får en komplimang, Maria, då säger man tack.
Yes.
Punkt liksom. Man behöver inte säga att, man behöver inte ens säga att ja, du är också fin Daniel, eller du är också bra Sussi.
Tack, du ser mig.
Tack. Ja, för det kan ju vara så att vi säger att du skulle säga till mig att åh, vad fin det var håret.
Mm.
Fast jag känner att nej, det är lortigt och det står åt alla håll. Jag känner mig inte dugg fin. Men det är ju min, det är vad jag tycker. Mm. Du tyckte att jag var fin i håret. Och det är det jag tackar för.
Mm.
Inte för att förklara för dig att nej, jag är ful i håret. För det är nästan samma sak som säga att nej Daniel, där har du fel.
Men det finns ju med samtidigt många som säger i samhället, och varför ska man behöva tacka för allt? Det visar respekt.
Jag
har, när vi är i restaurang, mina söner som var små har fått lära sig när vi är i restaurang och vi har betalat för maten, så går de ändå med sina brickor om det nu är det, och så säger de tack till kocken, tack för maten, och det, eller tack till kyparna och det. Och just därför att det är hur jag vill vara. Jag hade en kvinna som skällde ut mig för att jag öppnade hennes dörren åt henne. Vi skulle gå, Och jag, det var udda. Hon skällde ut mig och tyckte att jag var liksom en mansgris. Sa jag kan öppna dörren själv. Och det är hon. Mm. Och då sa jag till henne, jag bara, du, förlåt mig. Så jag öppnar inte dörren för att du är kvinna. Jag bryr mig inte om du är kvinna, hund eller man eller katt. Mm. Jag öppnar dörren för vem jag är.
Vad sa eller, hon då? Svarade hon på det? Eller
var
det?
Ja, hon blev lite tyst.
Lite kränkt.
Ja, men tyst. Det var några år sedan. Men jag förstår liksom hur hon reagerade. Men just det här också, att hur vill jag vara? Jag säger tack ut, inte för att det blir bra för dig om du säger att det finns. Jag säger tack för utifrån den jag vill vara som människa.
Ja, men det är himla fint.
Vill jag tycka. Men.
Ja, jag tycker
det. Tycker du?
Ja, jag tycker
det. Jaha. Ja. Ska vi ta på oss kläderna och gå hem?
Du ska ta ett nakenkort först.
Nej. Nej, men jag tycker jag tycker att du, jag har ju läst som sagt många av dina Facebook-inlägg också. Och jag tycker att du är äkta. Du känns äkta på något vis. Du känns inte som att du spelar någon roll eller att du har en fasad. Eller att du gör det för att bli omtyckt eller gillad. Du skriver inte för att få gilla. Så känner jag. Och det får du all min respekt för.
Jag lyckas dupera henne.
Ja, precis.
Nej, jag...
Jag måste lite kort än så här. Ja. Du har ju inte haft det så jävla bra från början.
Nej.
Du har haft det, alltså... Jag kan ju rekommendera alla att läsa den här första boken.
Din... Kärlekens omtanke.
Ja, precis. Mm. Du har haft det jävligt... Du har varit med om ganska mycket tuffa grejer. Massa skit, ja. En massa skit.
Ja, men vem
har det
inte...
gjort det till den du är idag?
Ja, men allt.
Ja, naturligtvis.
Allt, alltså, jag menar, inte en människa på denna jord, bokstavligen, har inte varit med om något skit. Sen är det ju, sen finns det liksom olika grader i solen, säger man. Men alla människor på något sätt. Mm. Jag föddes in i ett våldsamt hem. Men och levde i våld väldigt länge. Jag menar, det sista grova var ju när jag var nära till livet av två män. Så att, men det här var ju under många år så var det min vardag. Samtidigt kan jag ibland säga, jag hade en flickvän jag var tillsammans med som sa till mig, jag skulle inte vilja ha upplevt en dag av ditt liv. Mm. Och då svarade jag henne, jag kom in i det från början. Det här var...
Ja, det var inget val.
Nej, och då sa jag till henne, jag skulle inte vilja ha ditt liv. Det jag får godhet och kärlek 15-20 år. Mm. Och plötsligt så slits det bort från mig. Mm. Från ingenstans. Jag skulle inte vilja ha det. Men det finns ju ingen människa på denna jord som inte kan säga att jag alltid haft det bra. För att...
Men hur kunde du bryta det?
Ja, precis vad jag sa.
Det känns som att det är du som har brytit det där.
Men jag har aldrig brytit det egentligen. Vi kan ju inte, alltså, jag skriver att göra upp med sitt arv till exempel. Mm. Men jag tänker att det här är ju en del av det. Jag har ju fortfarande, som jag sa för en stund sedan, våldkapacitet. Om det som står mellan att skydda mina barn till exempel mot en våldsam människa är en våldsam handling från mig. Jag kommer inte tveka. Mm. Inte en sekund.
Känns som jag mött en till alfahanne här, så att säga.
Nej.
Ja,
men det är inte alfa, men det är... Jag har ju ett ansvar. Och fram till det ögonblicket, även om jag möter... Säg att det är någon som vill attackera mina barn. Och personen spottar på mig och slår på mig. Så kommer jag backa. Så att, men backa. Men när jag märker, okej, men det här är fara. Inte för mitt liv, utan för mina söners liv. Eller min hustrus liv. Där har jag inte brutit en sekund med mitt arv. Jag håller det sovandes vilande. Men det är den jag är. Och den jag alltid kommer vara. För att den del... Det finns ingen varelse på denna jord som inte är berättigad sin existens. Och den existensen är ju en revirmarkering på något sätt. Om det är en ko, om det är en chihuahua, om det är en papegoja, om det är en man eller kvinna. Mm. Alla är ju berättigade att finnas på den här planeten. Mm. Vad de sen gör för att överleva och skydda. Jag ifrågasätter inte liksom att en annan varelse är beredd att försvara sig med sitt liv eller ta någon för att överleva. Jag ifrågasätter när någon backar och personen fortsätter attackera. där liksom. Mm. Och där kan jag tycka just vad är alfahan och vad inte. Mm. Det är ett missbruk.
Jag vet att jag har läst någonting så jäkla fint av den när du har skrivit om svartsjuka. Oj. Jag kommer inte ihåg hur. Jag tror jag till och med kopierade den texten.
Copyright.
Ja, precis. Men jag tyckte det var så jäkla...
Jag har i boken.
Jag läste texten du skriver om din fru.
Ja, jag har skrivit många om henne.
Ja, men den var jättefin. Hon,
Och du skriver ju så fint om din fru. Helt. Ni var uppe i 22 år.
22, 23 i mars. Hon är den viktigaste kvinnan i mina söners liv.
Mm.
Och mina söner är de viktigaste människorna i mitt liv. Mm. Så det faller sig ganska...
Naturligt
att den viktigaste kvinnan i de viktigaste människorna i mitt liv är klart att den jag kommer visa mest kärlek.
Mm.
Och där är det för att all kärlek jag visar. Det finns ett exempel där jag och hon stod i köket och lagade mat. Vi var ganska oense om en sak. Jag hade en diskussion. Men oense diskussion för oss är det inte att skrika och säga fula ord eller höja rösten.
Men ni tycker olika saker.
Vi tycker helt olika. Går en långsamt så kommer yngsta sonen in. Han har ju suttit i soffan och lyssnat och vi tänkte inte på det. Så kommer han in och så säger jag, hörni mamma och pappa, får jag bara säga en sak till er? Så vänder mot honom. För mig som barn är det så otroligt fint att höra två vuxna som är oense med varandra. Och i varje mening säger, men min älskade, kan det inte vara så här? Men min kära, tänk om jag tycker så här. Och ni säger helt onödigt, men ni lägger in hela tiden kärleksord till varandra när ni diskuterar.
Fint.
Och det är ju vi skaffar ju oss förebilder.
Yes.
Ja.
Men vi sätter, alltså varje människa på denna jord som sätter barn till världen tar ett beslut att till sista andetaget vara en förebild.
Mm.
Det finns ingen flykt från det. Det finns ingenting man kan säga, nej nu ska inte jag bada länge. Mm. Från det jag väljer att sätta barn till världen till mitt sista andetag tar jag ett ansvar för att vara en förebild. Om jag inte vill vara den förebilden ska inte jag sätta barn till världen. Så ser jag på det. Ja. Så det är mitt synsätt på det. Så för mig är det självklart att sätta barn till världen är inte att sätta bara kläder på dem, ge dem mat och tak över huvudet. De sakerna är ganska lätta att fixa och det vet jag som har liksom levt på fattigdom och svält och kyrkor och allt det där. Att ge dem värderingar och inte i vad jag säger till dem, i hur jag är. I hur jag är mot dem, i hur jag är mot deras mamma, i hur jag är med djur, i hur jag är med växter. Dygnet runt tills jag tar mitt sista andetag. Det betyder inte att jag inte kommer trampa snett. Det betyder inte att jag inte kommer att göra fel.
Men du är ju människa.
Ja. Men att vara människa är... Vi vill ju alla höja oss en nivå. Vi vill ha den här utopin, den här vackra världen där vi är kärleksfulla mot varandra och det. Mm. Men vi springer hela livet och klagar på alla andra.
Mm.
Och inte på hur vi själva är.
Mm.
Vi vill att alla andra ska bete sig rätt.
Mm.
Men vi glömmer bort hur vi själva är. Vi glömmer bort, vi jämför oss med en kvinna som vars man hotade henne och höll tag i henne hårt. Hon tyckte inte att han var dum mot henne på något sätt. För hon jämförde sig med kvinnor hon har träffat som är sönderslagna.
Mm. Ja, och allting precis i relation till någonting annat.
Yes, så kan det vara. Ja.
Men du, alltså nu känner jag att vi skulle kunna podda ett par timmar. Vi har ju suttit ett par timmar med den här latinomannen också. Ja, men precis. Och vi har ju lovat våra lyssnare att det ska vara 30 minuter. Och det betyder att det är en minut kvar. Är det någonting som du känner... Du är ju en sån klok man då.
Ja.
Vad skulle du vilja skicka med? Vad skulle du vilja skicka med kullorna? Eller den här, de som lyssnar på våran. Vi har 2000 lyssnare ungefär varje månad.
Jag skulle vilja skicka det här. Jag skrev i morse om, i och med att jag var med i P4 Västmanland. Och så skulle jag fråga om kärlek och hitta till feelingsskäl. Så skrev jag det att en bra relation är ingenting man hittar. Det är någonting man skapar. Och den skapar man genom den målbilden man sätter för sig själv över hur man vill vara. Utifrån hur man är. Och de fel liksom beteende. Så att Vill du ha ett bra liv?
Skapa det. Fantastiskt fint, Daniel Mendoza. Tack för att du kom till Kullarna.
Puss och kram.
Puss och kram.